Podplay.
Varför är jag liksom Pippi Långstrump?
Alltså verkligen, det är inte klädsamt för någon.
Alltså jag tänker på det så ofta faktiskt.
Gör du det? Det är ditt romarriket.
Ja.
New fear unlocked.
Hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord.
Ah, hej, hej, hej ska ni ha.
Hej på dig Karin.
Och hej på dig Anna, min kära, kära vän. Hur mår du egentligen?
Jag mår bra, hur mår du?
Jag mår bra, tack. Jag är lite sliten, men ändå liksom vid gott mod skulle jag säga.
Ja, härligt. Det låter som en bra kombo.
Ja, eller hur? Alltså grunden för det här liksom lite slitenheten började ju redan med att du och jag tog en underbar AV i torsdags.
Ja, det var härligt.
Och sen har det liksom rullat vidare därifrån. Jag kände typ att jag vill liksom ha en sån AV med dig varje vecka.
Alltså
varje dag.
Varje dag. Så nu har vi en stående bokning på restaurang
Leopardens bakficka.
Det var väldigt mysigt.
Det var faktiskt
det var härligt. Det får bli en stående grej.
Exakt, precis. Mm. Så det ser vi fram emot. Och ni är förstås bjudna.
Allihopa.
Allihopa.
Nästan allihopa.
Just det. Bara, du där i Mariefred. Nej, skojar jag. Du inte. Undrar om vi har någon lyssnare i Mariefred. Vad tror du?
Det hoppas jag, det är mysigt.
Mm. Ah, okej, okay. Förlåt. Det var inte meningen att alienera dem i mysiga, mysiga Mariefred. Gud, det ser så trevligt ut i Mariefred.
Jag vet, det är jättefint.
Gud, det kanske där vi ska ta en AV någon gång.
Anledningen till att du i Mariefred inte är bjuden är
för att vi kommer till dig. Och vad sa vi, hur mår du? Sa vi det?
Jag mår bra. Jag känner mig också lite sliten för att det har varit en väldigt intensiv helg. Men jag mår väldigt bra. Jag och Sigrid började på en ny gympa igår, så att, där var jag med.
Gemensam gympa?
Alltså, ja, det är väl typ nästan det eftersom föräldrarna ska delta aktivt. Så då blir det ju gemensamt liksom.
Det är liksom inte mother-daughter gymnastics?
Nej, det är det inte.
Nej.
Men jag kom ju på för några år sedan att jag fortfarande kan göra kullerbyttor. Så det visade jag med glädje upp för Sigrid.
Det kan jag också. Men jag kan ju också göra rondat.
Okej. Okay.
Ja.
Jag visste att jag inte skulle ta upp det här med en gymnast. Jag visste inte att du hade gått i cirkusskola.
Nej men alltså snälla, I was born cirkusskola.
Alltså jag är ju sämst på gymnastik. Så att jag kan göra en kullerbytta, det är liksom,
men det tycker jag är bra.
En väldigt stor grej för mig. Du vet när man hoppade
plint,
bock heter det, plint eller bock. De här långa när man skulle göra, du vet, så här hopp. Hoppa upp på en sån här trampolin och sen så skulle man hoppa, du vet, så här, landa på tå och sen skulle man hoppa typ och du vet så här, ner med benen, typ gränsla den ut om du fattar vad jag menar.
Mm.
Kunde alltså inte göra det under hela min skolgång för jag var för rädd för att ramla.
Men alltså, det är ju läskigt.
Det är ju skitläskigt. Jag kunde göra kullerbytta
på plint.
Vilket... Ja, eller
det
på en sån lång. Ja, men det tyckte jag inte kändes lika läskigt som det här hoppet.
Jag förstår. Jag har ju hoppat bock upp på en häst.
Ja. Sluta skryt, Karin. Det är inte klädsamt faktiskt.
Liksom Pippi Långstrump.
Alltså verkligen, det är inte klädsamt för någon.
Okej, moving on.
Du hade sådana där hoppskor.
Men du, har du några tips? Mm.
Alltså, jag har inte sett färdigt helt och hållet. Jag har bara typ 10 minuter kvar för att jag var tvungen att avbryta för att mina barn vaknade. Men jag tittade på en dokumentär på Netflix som heter Lover, Stalker, Killer.
Oj.
Alltså det är typ en film bara liksom. Som var ganska spännande faktiskt, som handlar då om en stalker helt enkelt.
Alltså det är en dokumentär, sa du, ja. Just det.
Ja, exakt. Det är skitläskigt.
Ja,
Alltså, fy vad obehagligt det. Du då? Några tips?
Nej, jag har verkligen inte det.
Nej.
Det är tråkigt.
Men det behöver man väl inte ha?
Nej. Jag tycker att
jag tipsar, jag aldrig har det.
Jag tycker att jag tipsar om den här poddavsnittet som vi ska göra nu. Som ju kommer bli helt otroligt förstås.
Det tror jag också.
Visst.
Häng med.
Häng med. Nu åker vi.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Okej, Anna, nu sticker vi.
Mm.
Jag var ju i mitt älskade Göteborg igår.
Ja.
Och det är faktiskt inte därför som veckans historia utspelar sig i just Göteborg. Men det gör den likväl. Så här, jag vet om att det här är inte en upplevelse som du har haft. För du har inte spelat i band i Göteborg. Det är en av de få sakerna du inte har gjort i ditt liv.
Jag har inte spelat i band någonstans, så mycket kan vi väl säga.
Jo, men du ledde ju det där Lucia-tåget.
Just det. Mitt Lucia-band.
Ni gjorde en min
med 5-åringar.
Då ska jag berätta för dig att alla som har spelat i band eller typ varit musikintresserade i Göteborg mer eller mindre har liksom inte bara hört talas om klubben Q-Club utan med största sannolikhet också romantiserat klubben Q-Club. Det var alltså, som du kanske hör på namnet, en klubb som öppnade i mars 66 och liksom verkligen satte Göteborg på popmusikens världskarta, skulle man kunna säga.
Mm-hmm.
Bakom klubben stod göteborgaren och redarsonen Fabian Karlsson och så styrbjörn Colliander som var en handelsstudent född i Lund 1940 men som liksom för alltid kommer att vara förknippad med den göteborgska popmusikscenen. För redan från början så liksom etablerade de den här klubben som the place to be om man typ i Sverige vill se landets och typ några av världens bästa rock- och popband i liksom andra halvan av 60-talet. Och in på 70-talet med. Första Q-Club ligger på Norra Larmgatan. Det är alltså en av de gatorna man rev när man skulle göra Nordstan. Där tvingas man stänga efter bara några månader på grund av brandrisk. Och då är klubben, alltså liksom redan då är klubben så populär att det blir kravaller.
Nej.
Alltså folk...
Alltså protestkravaller liksom.
Ja, alltså de typ demonstrerar för att de ska ha rätt till Q-Club. Och det blir liksom... clashes with the police. Så man brukar prata om att det är liksom mods-kravaller för att de var så mods liksom. Så myndigheterna ger med sig och i december 66 öppnar Q-Club i nya lokaler på Köpmansgatan 52 och där får liksom klubben sin verkliga storhetstid. Nu lämnar Fabian och styrbjörn är ensamt ansvarig och där har de då 2 våningar. På den ena finns så här jukebox och dansgolv. På den andra har man scen och bar. I baren serveras bara Coca-Cola och så. Bara liksom ingen alkohol.
Läsk.
Ja, exakt. Men om man är, säg, en musiker, kanske en cool manager, en kändis, kanske en musikjournalist. Alltså någon in the know, om man säger. Då kan man bli insläppt i VIP-klubben i klubben, som heter Rosteriet. Där kan man få sig en öl, eller till och med, vid särskilt fina tillfällen, kanske en skvätt vodka. Okay. Och det är precis...
Varför var det ingen alkohol?
Jag vet inte. Det var väl... tror du inte att det är ett sätt att... För innan så var det ju så att man var tvungen att köpa mat. Så var det ju senare. Men man var tvungen att köpa mat med alkohol, va?
Ja, precis.
Alltså, det
är väl fortfarande så att man måste ha mat för att få servera alkohol?
Ja, absolut. Men innan var du tvungen att beställa. Alltså typ, mina föräldrar pratade alltid om att, det, typ, att man satt på en kinakrog och, typ, och drack bärs. Och så åkte samma tallrik med vårrullar in och ut i köket hela kvällen.
Liksom. Det känner man igen, ja.
Exakt. Mm. I det här då, rosteriet, där står en kväll i maj 67, Börje. Och sticker hamburgare och serverar i baren. Och bjuder då Jimi Hendrix på lite vodka. Ah. On the house. För att Jimi Hendrix är liksom i Göteborg och spelar på konserthuset då. Och då är det självklara stället han åker efteråt är just Q-Club. Alltså så liksom stort är det typ.
Ja, yeah, jag fattar.
Och typ även att så här, de har en liten scen i den här VIP-klubben, så att Jimi Hendrix typ går upp på scen och river av några låtar. Det gör typ även Eric Clapton, han är där vid något annat tillfälle. Mm-hmm. Du fattar.
Coolt.
De har också skitstora artister på sin officiella scen. Där spelar liksom några av Sveriges största band, som Tages förstås, men också då till den storheten som Animals, The Yardbirds, Spencer Davis Group. Alltså liksom så här, typ några av de absolut största banden. Stones skulle ha kommit dit. Alltså, du fattar. Styrbjörn Colliander är då själ och hjärta i Q Club. Och hösten 69 så flyttar de igen. Den här gången till en lokal på Kungstorget. Det är alltså precis vid salhallen. Mm. Ovanför Tranquilo, för de som vet. På öppningskvällen spelar Deep Purple. Men trots då så att han liksom har det här, och det är ganska stort det här stället, men han tycker inte att det någonsin blir någon Q-club-stämning i lokalen. Mm. Så han bestämmer sig för att byta namn och lite grann ändra inriktning. Och i mars 1971 så byter han då till, nu heter den Gustavus Adolphus. Ett toppen namn. Och nu är det liksom mer ett så renodlat diskotek. 70-talet är officiellt här, helt enkelt.
Exakt.
5 år senare är Gustavus Adolphus fortfarande ett populärt vattenhål för unga göteborgare. Och nu verkar det som att de serverar alkohol, kan jag säga. Folk dricker på. Och natten till söndagen den 2 februari är Styrbjörn som vanligt då på sin klubb, och där är det liksom full fest med drygt 400 besökare, trots att det börjar närma sig stängning. För klockan är strax innan 3 när Styrbjörn och de andra i lokalen hör någonting nedifrån entrén. Det låter som skott. Men istället för att dra sig inåt i lokalen, vilket då många andra förstås gör, så gör Styrbjörn det motsatta. Alltså, han springer ner, alltså ut i trapphuset, ner mot ljudet, för att försöka stänga klubbens ståldörrar mot liksom den som, ja, det låter som att någon skjuter, helt enkelt.
Mm.
Men det är för sent, för den unge mannen med vapnet är redan inne i lokalen och vänder sitt vapen mot nattklubbskungen Styrbjörn Colliander och trycker av. Och sen går han liksom vidare upp för trapporna in i diskoteket.
Nej, men för fan.
Den här mannen som skjuter, han är aldrig namngiven. Jag kommer typ kalla honom kanske så. Mannen, tänker jag, blir ett bra sätt.
Det går bra.
Han är bara 23 år gammal och han gör då lumpen vid LV6, alltså luftvärnsregementet som fanns i Göteborg för den här tiden. Och där hade han varit i drygt 4 månader. Och vantrivdes. Han kände liksom inte alls att han passade in med de andra värnpliktiga och betedde sig också ganska så illa mot folk runt honom. Alltså både typ andra värnpliktiga, men också mot befälen typ. Och han straffas också för sitt beteende vid flera tillfällen. Och en kort tid innan kvällen på Gustavus Adolphus så söker han vård för att bli sjukskriven och får då läkarintyg för den här mannen. Alltså han lider av depression, helt enkelt.
Mm.
Jag antar att han är från Göteborg. Han har i alla fall ett boende i Göteborg som inte är på regementet liksom. För han sitter då hemma när planerna för skotten på nattklubben börjar ta form. Han köper med sig lite mat och 8 mellanöl hem. Och så sitter han och tittar på tv typ hemma och känner att så här, han känner en enorm meningslöshet. Allt är liksom förjävligt. Och så börjar han tänka på alla de som gjort och velat honom illa. Och du vet, han liksom kommer upp
eldar
i varv. Ja, exakt. Ja. Precis så. Och han kommer då tänka på en annan kväll på just Gustavus Adolphus ett par månader tidigare, då han varit ute och festat och blivit utkastad. För att han typ, jag vet inte om det är att han anses vara för full eller för att han har betett sig illa, men han har i alla fall blivit utkastad. Och han har känt sig illa behandlad av både vakterna och av ägarna till klubben. Så han sitter liksom där och blir allt mer upprörd, och liksom i nästa steg då så kommer han att tänka på sitt vapen som han har i skåpet på regementet. Det är en k-pist, och inte nog då med att han har den i skåpet och att han också har liksom hela den i skåpet. Nu kan man, har man tydligen inte tillgång till typ slutsteget på något sätt liksom, men vid den här tiden så har han liksom tillgång till ett fullt fungerande vapen, och han har också plockat på sig patroner i hemlighet.
Mm-hmm.
Och han bestämmer sig då för att åka dit och hämta den. Han åker buss och sen spårvagn och sen så klättrar han in på området över ett staket. Klockan är runt 1 på natten när han lämnar en lapp till sina kollegor på regementet. Han skriver: kamrater, tack för en trevlig tid tillsammans. Jag hoppas jag ej varit för jävlig mot er. I så fall ber jag om ursäkt. Ni har varit väldigt bra och hyggliga. Lycka till. Sen tar han en taxi in mot stan igen med vapnet och patronerna i en plastpåse och ställer sig då i folkmassan utanför Gustavus Adolfus och väntar på dem som skadat honom, enligt hans bild liksom, månaderna innan ska liksom komma ut. Typ. Men han ser inte vakterna, eller han ser ingen vakterna han känner igen och ingen heller annan liksom, av ägare eller så som han känner igen. Så han bestämmer sig för att ändra sin plan. Istället för att vänta utanför ska han då in och leta efter dem. Och han börjar då plocka liksom upp det här vapnet och börjar liksom rikta det mot folk som står där ute och säger alltså, att han fy. Så här, ja, nej, jag vet, det är liksom mardröm verkligen. Och han säger att så här, alltså han börjar fråga efter ägarna typ, var är ägarna liksom. Mm. Men samtidigt då som han gör det, han får väl inget svar liksom, och samtidigt då så vänder sig några in, alltså vissa springer utåt och andra springer tillbaka in i lokalen, och då börjar han liksom skjuta, och direkt träffar han sitt första offer, en 17-årig kille från Partille, inte heller namngiven. Han står vid entrén och skjuts med flera skott, vad jag förstår, i ryggen, vilket jag tänker är så här. Ja, uppenbarligen antagligen för att han försöker liksom springa in i lokalen för att komma undan liksom.
Mm.
Och han dör liksom på platsen. Strax innanför dörren möter han då alltså Styrbjörn Colliander, och han kommer senare påstå att han inte känner igen honom som ägare eller så, men han skjuter hur som helst Styrbjörn, som också faller ihop då. Han tar sig vidare upp för trapporna, den här mannen. Han har, alltså det är liksom en kulsprutepistol som han har med sig.
Det är så jäkla läskigt.
Ja, jag vet. Och inne i lokalen så har de som liksom flytt innan honom börjat sprida ordet. Alltså det är någon som skjuter, det är någon med en k-pist. Och folk där inne har typ hört smällar som smatterband. Några har till och med sett människor, alltså de har typ kollat ut genom fönstren och sett människor springa därifrån. Mm. Och vissa börjar ta skydd bakom typ bardiskar och söka sig längre in i lokalen. Medan andra typ tror att det är något slags konstigt skämt. Vilket jag...
Mm.
Det är en sån himla... Alltså förståelig reaktion på något sätt. Alltså att man bara, men det, ja, så här kan det ju inte
vara. Man kan
vara.
Inte greppa.
Nej, exakt. Och man typ är lite packad och klockan är typ 3. Alltså, du vet.
Mm.
Det känns, måste bara kännas så jävla overkligt liksom.
Verkligen.
Trots att han, den här mannen då, kommer in och riktar vapnet mot den, så finns det folk som fortfarande typ tror att det är något slags sjukt skämt. Liksom. Och några är så här, lägg av typ. Andra är så här, du har väl lösa skott i det där typ. Och som svar på den... liksom de kommentarerna, så riktar han vapnet, alltså först skjuter han mot inredning som liksom splittras under kulorna, och sen så vänder han vapnet mot en ung man som sitter och sover vid ett bord och skjuter honom i axeln liksom.
Men gud.
Och nu förstår ju förstås alla liksom att det är allvar, och han börjar typ skjuta omkring sig liksom i bardisken, i de flera av besökarna som träffas. Han skjuter sin liksom kulsprutpistol inne i den här lokalen med 400 nattklubbsbesökare. På dansgolvet står några besökare kvar, och trots att den här mannen riktar vapnet mot dem, så är de några som liksom bestämmer sig för att stanna kvar. En ung man, han liksom försöker övermanna skytten och kasta sig över honom, och samtidigt som de börjar brottas liksom, så får en annan besökare tag i vapnet liksom. Så det är besökarna själva som avväpnar honom liksom inne på dansgolvet typ. Och utanför då på Kungstorget så har polisen redan anlänt och han kan gripas på platsen. Samtidigt förs Styrbjörn Colliander till sjukhus, men han går inte att rädda utan dör av sina skador timmar senare. Ytterligare 5 personer har skadats under skottlossningen, och han har då avlossat 33 skott inne på den här nattklubben.
Oj.
Det är ju verkligen bara liksom någon slags tur att ingen annan har dött. Typ.
Mm.
Rättegången hålls bara några månader senare och Peter döms, men varken för mord eller mordförsök, utan rätten menar att man inte kunnat bevisa att han hade haft uppsåt att döda.
Okay.
Istället döms han för 2 fall av grovt vållande till annans död och 5 fall av grov misshandel. Och hans mående och typ mognadsgrad vägs då in i liksom det här beslutet. Han döms till 7 års fängelse, sitter hälften av den tiden, och befäl på regementet där han låg anmäldes också för tjänstefel i samband med händelserna. Alltså, jag tror att det typ handlar om så här, hur kunde han få tag på de här patronerna typ? Borde man, alltså du vet, den typen av frågor. Det är lite oklart vad som hände med det, men jag vet i alla fall att liksom det var några som utreddes för det. Mm. Och som sagt, vad jag förstått då, så har man efter detta liksom inte samma tillgång till det här slutstycket typ på något sätt.
Just det.
Och Styrbjörn Colliander är och liksom förblir en legendar i Göteborg, och några av de killar som jobbade med honom, för att han hade liksom han var en väldigt omtyckt chef typ. Så att du vet att han så här, de jobbade på hans klubbar och sen typ körde han hem alla, alltså sådär. Det var liksom som
han var en bra person.
Ja, exakt. Det är verkligen så som han beskrivs. Och några av de här då, de har klubben Q Club Forever, som är liksom en organisation som regelbundet typ firar Styrbjörn och Q Clubs stora era typ. Så 2016 firade de då Q Clubs 50-årsjubileum med stor fest på Pustervik i Göteborg. Jag läste en GT-artikel av Daniel Olsson som är liksom jättebra, omfattande och mycket så här vittnesmål och från folk som var där och sådär. Den har rubriken Glädjen på dansstället förbyttes till skräck. Jag har läst artiklar om skotten på Gustavus Adolphus och Q-Club på gamlagöteborg.se och på Wikipedia, verkligen. Jag läste en GP-artikel av Johanna Wiman med rubriken Q-Club fyller 50 år, länge lever popklubben. Och förstås också lite på Flashback, där de har liksom lite olika tidningsartiklar som de har postat. Och om man känner igen det här så kan man också ha sett det liksom i Peter Birro-serien Upp till kamp, som utspelar sig, som till väldigt stor del liksom utspelar sig i det här Göteborg, liksom på Q-Club, och det är band Göteborg och du vet sådär liksom.
Okej.
Så att det här var alltså skotten på Gustavus Adolphus, som ju känns lite grann som någon slags, du vet, för, liksom tidigare som de här Stureplansskotten, eller du vet.
Just det.
Alltså liksom den här typen av våld i liksom krogmiljö,
det är så läskigt.
Som är verkligen fruktansvärt sorgligt, verkligen.
Usch. Det var aldrig det. Hört talas om. Tack. Nej. Karin.
Det tycker jag är liksom sorgligt. Ja, det där är också, alltså som liksom svensk true crime intresserad så blir man alltid så chockad, tycker jag. Och jag då, som också liksom är från Göteborg och säger, har haft någon slags litet vagt minne av det här, men just, men liksom med magnituden typ, att det känns så sjukt att man inte, att det här inte är mer allmän kunskap typ.
Nej.
Det var det jag hade den här veckan.
Tack så mycket, Karin.
Tack ska du ha.
Då hänger vi med mig då en stund.
Underbart.
Och idag så ska vi till Sankt Petersburg. Men inte den ryska Sankt Petersburg, utan Sankt Petersburg, Florida.
Oväntad plats för Sankt Petersburg.
Eller? Det känns som att de är väldigt, väldigt olika varandra.
Ja, verkligen.
Jag har inte varit på någon av platserna. Jag kan bara min känsla säger att Sankt Petersburg, Ryssland, Sankt Petersburg, Florida delar inte mycket mer än namnet.
Nej.
Så en morgon, den 2 juli 1951, skulle en kvinna vid namn Pansy Carpenter, som var hyresvärd i ett komplex, gå till en av sina hyresgäster för att överlämna typ ett brev eller något sånt som har kommit till Pansy. Pansy går då till den 67 år gamla Mary Reeser, som bodde i en av hennes lägenheter. Hon knackar på, men Mary öppnade inte dörren. Så då tänker Pansy så här, jag får nog gå in och kolla till så att liksom allting står rätt till här. Så När hon tar tag i dörrhandtaget så är hon bara så här. Det står nog inte rätt till här inne. Alltså, för dörrhandtaget är då skitvarmt. Ja. Man kan inte liksom ta i det ens. Mm. Så hon bestämmer sig för att kontakta polisen och liksom kalla på hjälp. Polisen kommer dit och eventuellt så har Pansy redan kommit in i lägenheten med hjälp av andra grannar eller folk i närheten. Men det de i alla fall får se när de kliver in i Mary Reesers hem är en otroligt konstig och hemsk syn. För Mary har bott i liksom en ganska liten lägenhet. Det verkar som att hon har typ haft, alltså det är typ en etta, så hon har haft liksom säng, vardagsrumsdel och kök i ett liksom.
Yeah.
Så att hon har då haft en fåtölj i sitt vardagsrum, och när polisen kommer in då så ser de att det finns ingenting kvar av den här fåtöljen förutom lite aska och sot tillsammans med liksom vid den här fåtöljen då, i den här, eller det som är kvar av fåtöljen, hittar de också Marys ena fot, Marys ryggrad och hennes skalle.
Okej.
Ja. Marys vänsterfot då, som var den som fanns kvar, hade fortfarande hennes toffla kvar på foten. Och skallbenet, eller skallen som fanns kvar, är liksom bara själva skelettet. Och det har också krympt, själva kraniet då liksom.
Mm.
Så att det beskrivs som att kraniet är liksom inte större än typ en tekopp.
Okej.
Mm. Skitkonstigt. Det har liksom varit, alltså allting är bränt. Det har varit en så otroligt kraftig brand med en sån otrolig liksom hetta som har fått då hela Mary och hela stolen att bara försvinna. De har liksom blivit kremerade. Huh. Det som är väldigt, väldigt konstigt är att inget annat i Marys hem har blivit skadat av elden. Det är några saker i närheten, typ det är någon lampknapp som är precis i närheten som är i plast som har smält lite grann. Det är något ljus som har smält som är precis i närheten. Och taket och liksom övre delen av väggarna är också täckta av sot, men ingenting annat är brandpåverkat. Så typ Marys säng som är bäddad med vita lakan är helt orörd. Liksom, det är inte något sot, det är ingen brand, ingenting på den. Mattan som är under stolen är såklart också brandskadad, men inte liksom
vad fan?
Mattan runt omkring. Okay. Skitkonstigt. Och det här gör ju alla helt häpna och du vet, bara, vad fan som pågår? Har hänt här? Mm. Och polisen i St. Petersburg är då helt handfallna. De vet liksom inte ens om de ska börja någonstans med den här utredningen. Så en månad efter att Mary har dött så kallar de in FBI. Och det som FBI och liksom polisen innan har liksom kan konstatera är att kvällen innan Mary avled så har hennes son, Dr. Richard Reeser Jr., varit hemma då hos sin mamma. Han berättade att innan de skildes åt så sa hon att hon skulle sätta på sig sin pyjamas. Sen skulle hon ta 2 sömntabletter, tända sig en cigarett innan hon sen till slut skulle gå och lägga sig då.
Mm.
Han har sen sagt adjö och lämnat huset. Det här är liksom det enda man vet.
Mm.
Sen då, vet morgonen efter, så är stolen helt, stolen och Mary borta. Så de, FBI sätter igång med sin utredning och även de är ju liksom helt perplexa och de är jätteförvirrade av det här. Det som gör dem liksom mest förvirrade är just det här med att hennes kranium har krympt. Allt annat är ju aska, vilket bara det är sjukt nog, för jag läste att det krävs flera timmar med en temperatur på mellan 750 och 800 grader för att en hel kropp ska kremeras. Så det är liksom länge, och det ska ju vara liksom, jag vet inte hur många grader det är, men 1000 grader kanske, om det går. Jättevarmt är det i alla fall. Det har brunnit helt sjukt och ändå är det bara en väldigt koncentrerad plats som har brunnit. Och det är också det här då kraniet är kvar. Det har bara då krympts och inte kremerats. Och även ryggraden är kvar och Marys fot. Så att liksom, det bara är skitkonstigt allting. Och FBI och även polisen innan dem får då så mycket, mycket så kallad hjälp från olika personer i Sankt Petersburg som har olika teorier om vad som har hänt. Flera menar att det mest troliga var, och det här säger liksom tipsaren också, tycker, liksom tipsaren tycker att det är så troligt för att hen säger att hen har sett det hända innan. Och det är då att det på något vis har kommit in ett eldklot i Marys hus, liksom genom typ ett öppet fönster eller någon annan öppning.
Okay.
Det är däremot inget fönster vad man vet som har varit öppet när det här har hänt.
Men vad är det för eldklot?
Ja, nej, det vet jag inte om de får reda på. Men nej. Tipsaren säger sig att ha sett det här hända. Och att då det här eldklotet har då tänt eld på Mary och stolen.
Okej. Okay.
Mm. Jag vet inte vad du tycker om den arbetsteorin.
Alltså jag har ju aldrig sett det hända, så därför är det svårt för mig att tro.
Och du kan men du kan heller inte helt förneka det, eftersom du aldrig
alltså
sett
jag vill
hända.
Inte heller vara för negativ. Alltså jag vill inte vara en
sån
Debbie Downer.
Okay. Mm. En annan teori då som de får från flera folk i närheten är att liksom, det måste ha varit någon som har mördat Mary. De tror då att den här mördaren har då dödat henne, tagit med sig henne därifrån, kremerat henne någon annanstans. Sen har då mördaren tagit med sig den kremerade kroppen och placerat den liksom, där Marys stol hade stått.
Okej.
Okay. Igen. Det finns ingenting som tyder på det här heller. Det finns liksom inga fysiska bevis i hemmet på det. Hon har heller inga direkta fiender. Det finns ingen som skulle ha något speciellt motiv för det. Alltså sonen kanske skulle kunna vara en misstänkt, men det är liksom bara så att han har alibi. Det finns ingen i Marys närhet som skulle ha motiv att mörda henne. Hon har liksom inga fiender. Så att det verkar inte så troligt heller. En annan teori som presenterades och som jag blev, liksom, i brist på ett bättre ord, väldigt förtjust i, är teorin om spontaneous human combustion.
Japp. Besatt.
Vilket
besatt
då?
Av spontaneous human combustion.
Ja, och alltså det finns kanske ett bättre svenskt ord för det, men det är ju direkt översatt blir det ju då spontan mänsklig liksom förbränning eller brand eller du vet så. Hur man nu förbränner.
Alltså jag tänker
väl,
på det så ofta faktiskt.
Gör du det?
Alltså jag är
det är
så,
ditt romarriket.
Ja, alltså jag är så intresserad av det. Berätta mer.
Det är jättespännande. Jag håller verkligen med. Och det här betyder ju då att en människa börjar brinna från ingenstans.
Börja brinna? Rakt upp och ner?
Från ingenstans.
Så spontant.
Exakt. Och den här förklaringen, eller den här liksom teorin, brukar finnas liksom då, eller har funnits ska jag väl kanske säga, när en människa då har brunnit utan att man kan hitta någon liksom direkt utomstående påverkan till branden. Fall som har tillskrivits den här teorin har då också liksom innefattar ofta en kropp då där mittdelen av kroppen, torson, har då brunnit. Men oftast så har armar, ben och huvudet fått mycket mindre inverkan eller påverkan från elden.
Ja.
Och man, teorin, liksom det är så som den förklaras då, spontaneous human combustion, är då att det är någon kemisk reaktion inifrån kroppen, inne i kroppen, som gör att kroppen då själv antänder.
Alltså det är verkligen första gången man hör om det, man bara, new fear unlocked.
Alltså så mycket. Och det drabbar, det är liksom fall som har tillskrivits det här är ofta kvinnor, ofta äldre kvinnor som har alkoholproblem. Och jag vet inte om Mary hade alkoholproblem, men den här teorin blir i alla fall liksom vitt spredd.
Ja.
För att hon liksom tickar ändå in flera av the boxes på tidigare offer som har förklarats med det här. Mm. Det verkar tyvärr, Karin, för oss som tycker att det här är så spännande, inte finnas några riktiga bevis på att det här faktiskt är en grej. Det här var ju liksom...
Eller nej, vet du vad? Vad skönt att höra.
Det är så skönt, tycker jag också. För att på liksom typ 1700-1800-talet så var det många som... Många, jag vet inte hur många fall det var. Men då var det här verkligen en grej. Och även då på 50-talet så var det... liten grej. Men 1984 så gjordes en studie av flera olika forskare där de liksom då tittade på tidigare fall av det här från liksom flera hundra år. Och det visade sig då i den här studien att det mest troliga är att det alltid har funnits något som har gjort att det är antänt. Liksom en utomstående faktor som har tänt elden.
Okay.
Och att anledningen till då att branden inte sprider sig är för att eld liksom oftast brinner uppåt och att det då liksom inte har funnits saker tillräckligt nära som har fått elden att sprida sig.
Just det.
Eld behöver ju bränsle, som vi vet.
Japp.
Så liksom... Efter många olika turer ändå och många olika teorier om vad som har hänt Mary så börjar FBI ändå känna sig att de närmar sig det som är mest troligt. FBI avfärdar alltså teorin om spontaneous human combustion, de avfärdar teorin om det här eldklotet, att hon har blivit mördad och så vidare, och de menar då istället att Mary har dött av något annat som är känt som the wick effect, alltså veke-effekten.
Okej. Okay.
Och den innebär då att en påklädd kropp fungerar som ett, alltså som ett ljus. Där kläderna på kroppen blir som en veke och kroppens fett blir då som stearin. Eller du vet, så det som gör att det fortsätter att brinna.
Uh-huh.
Och det blir då så varmt i den här typen av... liksom mänskliga bränder som får då den här veka effekten som gör då att precis allt kan brinna upp.
Okej.
Okay. Mm. Så FBI menar då att Mary troligtvis har gjort det som hon sa till sin son när han gick. Hon har satt på sig nattlinne, tofflor, sen har hon satt sig då i sin fåtölj, kanske tagit sina sömntabletter och sen då tänt en cigarett. Sen har hon då troligtvis tappat sin cigarett på sitt nattlinne som kanske var i ett sånt här syntetmaterial som är väldigt lättantändligt, så att det börjar brinna. De arbetar då enligt teorin, eller FBIs teori är då att hon har varit liksom dåsig efter sömntabletterna och att hon då liksom inte har märkt att det har börjat brinna.
Okay.
De tror att hon kan ha liksom tuppat av, eventuellt dött redan innan det har börjat brinna ordentligt på grund av då någon slags rökförgiftning. Eller att hon har somnat hårt av sömntabletterna. Och de säger då att anledningen till att allt är borta, liksom både hela Marys kropp och hela den här stolen, är då just på grund av den här så kallade veke-effekten. FBI ska också tydligen ha hittat smält, alltså människofett antar jag, bredvid stolen när de gjorde brottsplatsundersökning.
Så det är alltså den här wick-effekt handlar alltså om att det typ tar eld i kläder som sitter på en människa.
Exakt.
Ungefär.
Det är exakt så. Så att liksom klädesplagget blir då själva veken.
Och själva kroppen blir liksom...
Ja. Jag tänder ju alltid våra braser med hjälp av stearin. För att alltså, elden behöver väl någonting som är liksom... Så... Ni hör att jag är eldexpert.
Ja.
Men sjukt obehagligt. Men så, precis. Det beskrivs som ett ut- och invänt ljus. Beskriver till exempel Wikipedia, veke-effekten så.
Just det. Jävlar!
Marys son och hans fru tyckte att det här lät som en rimlig förklaring eftersom Mary verkligen var en stor rökare. Liksom. Och man vet ju att det är flera människor som eller dör tyvärr av att de typ röker i sängen. Oh. Och sånt där.
Japp. Så jävla farlig kombination att vara så två sömntabletter och en cigg typ.
Ja, sjukt läskigt. Och i lättantändligt nattlinne.
Ja.
Man ska bara ha naturmaterial. det är så liksom Marys död förklaras. Men det är ju fortfarande skitkonstigt med det här skrymta kraniet,
ja,
och sådär. För det vet jag typ inte ens hur det blir rent liksom.
Men det är att de menar bara att det har utsatts för så hög värme typ.
Antagligen, så att det krymper av det.
Vad
fan? Men även om FBI säger det så vet man ju inte om det verkligen är så. Så att jag menar...
Du väljer att not believe.
Nej, men det är ju någonting som är sjukt läskigt och också lite spännande med tanken om spontaneous human combustion.
Men jag tror att, du vet, Gabriel Kirsch som mördades av sin fru Maria Kirsch. Kommer du ihåg? Så hon, det är liksom, hon är ju en styckmörderska typ.
Ja, jag minns.
Hon lägger ju hans huvud i ugnen.
Just det.
Och om jag inte minns fel så blir det också just att det är litet liksom. Alltså att det krymper av det liksom.
Och det gör väl det då säkert. Men det är det som är så konstigt, att allt annat blev så förstört. Och så är det liksom, jag vet inte, jag tycker bara att det är så... Yeah. Alltså du vet att det var sån kraftig eld. Så att,
och att det ändå inte tog allt, sig, allt. Spred sig.
Nej.
Det är också helt jävla galet.
Visst är det sjukt?
Vad heter hon, sa du?
Mary Reeser.
Stackars hennes familj också.
Alltså jäkla sorgligt. Alltså sån chock ju.
Fy fan. Vad sjukt.
Mary Reeser, och hon kallas för, det här fallet kallas för The Cinder Woman. Massa ask. Cinderella, Cinder Woman. Askkvinnan.
Jag fattar. Jag fattar.
Jag fattar. Bra. Nej men så jäkla sjukt. Och jag kunde inte låta bli liksom när jag hittade det här konstiga
nej, jag
fallet.
Förstår det.
Och jag har då läst massa olika sidor på Wikipedia om olika såna här konstiga teorier och massa sånt. Och sen har jag läst en artikel på Tampa Bay Times skriven av Gabrielle Calise. En artikel på All That's Interesting av Kara Goldfarb. Och en annan på samma sida skriven av Chrissy Howard. En artikel på, eller ett inlägg på medium.com som heter skriven av Martina Petkova. Och sen har jag lyssnat på en podd som heter Mystery on the Rocks. Och det avsnittet heter Rosie Holt och Mary Reeser, The Cinder Woman.
Ja, jag får väl vad mycket tid jag kommer ha över nu när jag inte kommer behöva tänka på spontaneous human combustion.
Lägg den oron någon annanstans.
Vad tycker du? Vad ska
jag
det bli här
näst? Ja, det är väl det där eldklotet då, för det har ju ändå folk sett hända.
Ja, men vet du vad? Det är typ en sån Florida man som har sett det hända. Alltså jag tror inte. Jag kommer inte liksom.
Nej, det kändes för att det också ska in i ett sånt här lägenhetshyreskomplex. Ja, leta sig in bland fönstren. Nej, jag håller med. Jag tror inte vi behöver oroa oss för det heller.
Oh, gud.
Det var allt för den här veckan.
Det var det verkligen. Verkligt
avsnitt. Vilken
vecka. På många olika sätt. Du, tack för att...
Tack
för att du berättade för mig. Och tack för att
du berättade för mig.
Ja, tack för att ni lyssnade på oss båda. Även den här veckan. Vi ser fram emot att höras mer nästa vecka. Tänker jag.
Ja. Until then.
Hej då.
Bye bye.
Podplay, en del av